Välkomna till Sällsynta podden, en podcastserie om sällsynta sjukdomar. I dagens avsnitt av Sällsynta podden vill vi prata särskilt om värdet av en nationell strategi och nationell handlingsplan för sällsynta sjukdomar och vad det kan leda till för förbättringar för de som lever med en sällsynt sjukdom och deras anhöriga. Jag heter Petra Eurenius. Initiativtagare till Sällsynta podden är det forskande läkemedelsföretaget Takeda. Och nu har jag glädjen att presentera dagens gäster här i poddstudion. Ni står ju för en perfekt blandning av expertis. Jag har med mig här Oskar Ahlberg, vice ordförande i Svenska MPS-föreningen. Välkommen!
Tack så mycket!
Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer. Välkommen!
Tack så mycket!
Ulrika Westerlund, Miljöpartiet, riksdagsledamot, ledamot i socialutskottet. Varmt välkommen!
Tack så mycket!
Och Lovisa Lovmar, Centrum för sällsynta diagnoser Väst, verksamhetschef, klinisk genetik och genomik. Välkommen!
Tack så mycket!
För att sätta scenen lite grann så finns det fler än 7000 olika sällsynta diagnoser. Det vill säga en diagnos som berör högst 5 personer på 10 000 invånare. Närmare en 500 000 personer i Sverige lever med en sällsynt diagnos och det är således inte så ovanligt. Men att leva med en sällsynt sjukdom innebär ofta komplexa och livslånga behov. Symptomen må vara olika för de olika diagnoserna, men det finns också likheter i hur livet påverkas för de som lever med en sällsynt sjukdom och deras närstående. Inom gruppen sällsynta sjukdomar finns flera gemensamma behov och utmaningar som vi här i Sällsynta podden vill diskutera för att hitta lösningar så att fler med sällsynta sjukdomar och deras anhöriga kan leva ett bättre liv. Lyssna gärna på de tidigare inspelade avsnitten av Sällsynta podden. Som sagt, idag ska vi fokusera på behovet av nationell samordning på området sällsynta och vad det kan leda till. Så några frågeställningar här är ju vad en nationell strategi kan bidra med. Och hur en så fall en nationell strategi ser ut. Det är ju en sådan på gång. Hur bör en nationell handlingsplan utformas så att det blir ett användbart verktyg? En fråga är också, på cancerområdet så finns redan en nationell strategi. Vilka fördelar har kommit av att ha den på plats och vad kan vi lära av dem? Hur kan vi också lära oss från andra länder som har en nationell samordning och strategi på plats? Och dessutom en fråga kring patientföreträdare. Vi har avsiktligt bjudit in både Oskar och Margareta idag för att patientföreträdandet och anhörigperspektivet är så oerhört viktigt vid framtagande både av nationella strategier och för att säkerställa att planering och handlingsplan utgår från de verkliga behoven hos de som lever med en sällsynt sjukdom och deras anhöriga. Jag skulle vilja att ni får presentera er själva lite grann och utifrån dagens fråga. Och vi kan börja med Margareta Haag. Du är ordförande för Nätverket mot cancer. Vill du presentera dig själv lite kort och ditt arbete för nätverket och då med koppling området sällsynta diagnoser?
Ja, jag är alltså ordförande för Nätverket mot cancer som är en paraplyorganisation för cancerprofilerade patientorganisationer. Och en del av de här organisationerna är oerhört stora, till exempel Barncancerfonden. Och andra är väldigt, väldigt små och kommer aldrig bli stora. De är idag diagnosinriktade skulle jag vilja säga, de här små. Och det är sarkom och pankreas och några till som är sällsynta. Och vi försöker då verka för alla cancerformer och vår förhoppning är faktiskt att det kanske går från diagnos till organ så att man kan klumpa ihop vissa diagnoser som kanske har samma mutation istället för att man har prostata och bröst och så. Vår verksamhet är att vi vill påverka politik, akademi, profession och näringsliv och även patientföreträdare så att det blir, tillsammans kan vi få bättre både forskning och vård. Och det jobbar vi väldigt strategiskt med och har väl tack vare den nationella cancerstrategin också och där vi var med och tog fram den så kan vi påverka på ett bättre sätt än om man är idag som för sällsynta diagnoser så är det känner vi kanske lite spretigt med CSD6. Att det finns inte en nationell styrning, och det är väl det som då den nationella cancerstrategin verkade för och som idag finns. Så det är väl kort det vad vi sysslar med idag.
Tack, och vi ska såklart återkomma till cancerstrategin kopplat till strategi för sällsynta. Vi går vidare. Lovisa Lovmar, vill du presentera dig själv?
I grunden i min profession är jag överläkare i klinisk genetik. Men här idag så sitter jag kanske med och resonerar utifrån en del andra uppdrag som vi har. Och Margareta nämnde ju Centrum för sällsynta diagnoser, och det är någonting som finns över hela landet på i respektive stora sjukvårdsregion då. Och vi jobbar tillsammans i en, liksom på eget initiativ så att säga, inom det vi kallar då CSD-samverkan, där vi samverkar. Vi har gemensamma mål och uppdrag med tolkningen av vad man fokuserar och hur man hanterar dem varierar via regionerna. Alltså det ser olika ut i de olika sjukvårdsregionerna. Men vi har också mycket gemensamma frågor. Det som är, vi har ju inget vårdgivande uppdrag utan jobbar just med att utveckla vården kring det här området och interagera med andra företrädare, hälso- och sjukvården, samhällsaktörer, intresseorganisationer, och guida, vägleda, sätta fokus på och kanske utveckla i vår region, respektive region då, vad som behöver tas fram. Bland annat har vi jobbat med att nu då alldeles nyligen kunnat lansera första delen av ett nytt nationellt kvalitetsregister som tar fokus på sällsynta. Så det är ju lite från det perspektivet jag kommer idag. Sen har vi också haft god nytta av att man inom kunskapsorganisationen bildade de nationella programområdena som satte fokus på sällsynta även där. En utmaning som jag tycker är viktigt i det här perspektivet och som bär lite kanske mitt perspektiv in i det här, det är ju frånvaron av givna strukturer egentligen i hälso- och sjukvården. De sällsynta patienterna passar ju inte i linjeorganisationer och i de verksamheter som finns, utan de finns överallt. Det kommer vi säkert komma tillbaka till under samtalet idag. Men det är ju en viktig anledning till att till exempel CSD behöver finnas. Men det är också en utmaning så som det ser ut idag. Och någonting man kan få komma åt med den här strategin. Så det är ett av perspektiven in. Och sen har vi många andra tankar också, för vi rör oss ju kring det här temat hela tiden då, så att säga. Det är det som är vårt fokusuppdrag. Vad behöver ändras och bli bättre, och hur kan vi göra det på lokal, regional och nationell nivå då?
Tack. Ja, låt oss återkomma till flera av de saker som du nämnde där. Oskar Ahlberg, vill du presentera dig själv?
Ja, precis. MPS är en samling sjukdomar, metabola inlagringssjukdomar kallas de för. Det vill säga att cellerna lagrar upp ett speciellt ämne under ämnesomsättningen. Och sen kan de inte föra ut det här ämnet som det görs hos oss friska då. Min son har en MPS-sjukdom, MPS-3. Det påverkar hans hjärnceller, så hans hjärnceller förstörs tyvärr då i en viss takt. Och hans kognitiva utveckling går bakåt istället för framåt. Man kan ha MPS eller inlagringssjukdomar i alla möjliga delar av kroppen, skelett och leder och alla organ egentligen. Och vi är medlemmar då, MPS-föreningen som jag är vice ordförande, är då medlemmar i Riksförbundet sällsynta diagnoser. Så att precis som Margareta pratade om, att det finns en paraplyorganisation för cancersjukdomar, så finns det en paraplyorganisation för sällsynta diagnoser då. Jag är också vice ordförande även i Riksförbundet sällsynta diagnoser. Jag kom in i det här efter min sons diagnos. Jag är egentligen IT-kille, höll jag på att säga. Jag har sysslat med IT tills min son fick den här diagnosen. Och nu är jag egentligen bara engagerad i olika sällsynta frågor. MPS specifikt, men även sällsynta generellt då.
Och din son, hur gammal är han idag?
Han är 9 år idag. Vi fick diagnosen faktiskt, i hans fall fick vi diagnosen ovanligt tidigt, vid 3 års ålder. Det vanliga är annars att man går många år och liksom famlar sig fram lite grann, både från vårdens sida och från föräldrarnas sida. Vad har mitt barn för, är det en störning, är det ett syndrom, är det en diagnos, har det med hörseln att göra? Nej, det kanske har med hjärnan att göra. Diagnosresan brukar vara väldigt lång. Vi fick vår diagnos relativt tidigt. En vände på livet upp och ner totalt. Fram till 2016 så startade jag en massa IT-bolag, och från 2017 har jag inte jobbat med någonting sånt egentligen.
Ja, och du, Oskar, har ju faktiskt varit med en gång i ett avsnitt tidigare av Sällsynta podden.
Precis, alltid lika trevligt att vara här, tänkte jag säga.
Alltid lika trevligt att ha dig här med din kunskap, både som anhörig pappa, individ med alla erfarenheter ni har. Och inte minst detta med tidig diagnos som vi också har pratat om i flera sammanhang. Och behovet av detta och vad det leder till att få en diagnos i det att få bästa vård, behandling och resurser etc.
Så är det. Mycket hänger ju på en tidig och korrekt diagnos. Det är ju också ett problem att vården är ju inte sånt vill avstå från att ställa en diagnos. Vården försöker ju så gott den kan. Min sons första diagnos var att han hade problem med hörseln. Det visade sig långt senare att nej, han har problem med språkutvecklingen och inte med hörseln. Så det är lätt att man hamnar i fel fack när man ställer en diagnos om man ställer den fel. Då. Det är inte bara att det blir liksom, man blir inte rätt diagnoserad, man kan också bli felbehandlad väldigt allvarligt ibland.
Jag vill också lämna ordet till Ulrika Westerlund. Vill du presentera dig kort?
Ja, jag är riksdagsledamot för Miljöpartiet sedan förra valet. Och det är mitt första politiska uppdrag, så att det här, jag har inte haft något annat uppdrag inom Miljöpartiet eller något annat parti tidigare, utan jag kommer från civilsamhället kan man väl säga. Jag har varit engagerad i olika rättighetsorganisationer, bland annat var jag ordförande för RFSL 2010-2016. Och jag har varit engagerad i Amnesty och RFSU och lite andra organisationer.
Och vad kommer din drivkraft inom just området sällsynta eller intresse här?
Ja, jag sitter ju då i socialutskottet och där ligger ju en väldigt stor mängd frågor, men alla sjukvårdsfrågor, hälsofrågor, socialtjänst och också en hel del rättighetsfrågor, funktionsrättsfrågor ligger ju också där, ganska mycket barnrätt och äldrefrågor. Och det här är ju en sån fråga som har engagerat flera olika personer i Miljöpartiet. Också en av mina företrädare, Margareta Fransson, också engagerad i området sällsynta diagnoser. Så att det är någonting som jag ärvde och fick med mig när jag blev vår nya representant i socialutskottet. Men det är ett, jag har också träffat Riksförbundet sällsynta diagnoser. Vi hade ett väldigt intressant samtal om bland annat det här med strategi och handlingsplan. Så att det är därifrån engagemanget kommer.
Ja, ni hade nyligen en hearing också, eller hur? Var du med på den? Nej?
Nej, det vet jag inte.
Nej, det var sjukvårdsministern bjöd in till en hearing om just nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Och det var ett antal intressenter där, inklusive en del, inte så många politiker, men ordförande för socialutskottet var där. Men inte hela socialutskottet. Sen var det också en del myndigheter, det var 10 patientföreningar, så det var en ganska stor hearing. Så att det var inte så många politiker som var med på själva den.
Och när ägde den då?
Jag tror att den var 29 november, slutet av november 2023.
Precis, det var ju regeringen som bjöd in och det är inte samma sak som socialutskottet så att säga, utan det, men ordföranden kan ju bli inbjuden. Han tillhör ju också samma parti som ministern, så att det kan ju finnas en sån koppling. Men själva målgruppen var ju såklart intresseorganisationerna och myndigheter snarare än riksdagsledamöter.
Om vi går direkt på frågan för dagen, varför är det så viktigt att vi får en nationell strategi på plats och en handlingsplan för sällsynta diagnoser i Sverige? Så jag tänkte om vi bara går varvet runt lite kort, så kan vi borra sen i vad det kan leda till och hur. Oskar?
Ja, varför då måste man ha en till nationell strategi? Det finns ju massor med sådana redan kan man tycka. EU sa redan 2009 att alla länder måste ha en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Och ett stort problem för just sällsynta är att de är just sällsynta. Det är väldigt ovanligt att man träffar på en på sin vårdcentral eller BVC eller sin klinik. Och att ställa diagnos, att få behandling, alla sådana saker blir ganska snabbt en nationell fråga. Om man bara har en i en region eller en i en region och en i en annan, så blir det väldigt svårt om man inte har en nationell ett nationellt anslag på de här typerna. Egentligen så vill vi ha ett internationellt anslag. Vi vill gärna ha kontakt med läkare i Holland eller i Skottland eller i Schweiz eller i Tyskland och så vidare. Och de här sjukdomarna som är så pass sällsynta, de får, det blir en massa konstiga problem. Jag sitter ju till exempel med och godkänner på de mötena där man godkänner nya behandlingar, nya mediciner egentligen mot sällsynta. Jag är inte medlem i NT-rådet, men jag sitter med på alla deras möten. Där har man ju ett nationellt anslag då. Hur ska vi godkänna de här dyra sällsynta medicinerna? Och ganska snabbt så träffar man på en massa sidoproblem. Vi skulle vilja godkänna den här medicinen, så skulle vi vilja följa upp den. Jaha, nej men det går inte, för vi har ju 21 regioner och det finns inget nationellt sätt att följa upp hur det gick. Och då kan vi inte ha ett vettigt pris och då får vi tvungna att säga nej. Det blir en massa sådana besvär. Samma sak med diagnos som vi pratade om tidigare. Väldigt ofta så hamnar man i konstiga väggar och murar mellan regioner eller mellan kommuner. Jag skulle vilja remittera och skicka saker på ett sätt som är ganska svårt idag. Och Sverige är väldigt, det är ett litet land. Vad det gäller sjukvård så har vi en del fantastiska, vi är liksom långt bättre än många andra länder i vår storlek. Men det gäller inte på alla områden. Det gäller, vi har fantastisk barn, alltså BB-verksamheten är fantastisk i Sverige. Men på sällsyntområdet så har vi inte, där ligger vi ganska mycket efter. Och det har att göra med att här är små sjukdomar, de kan inte hanteras regionalt, de måste hanteras nationellt och sen internationellt. Och därför så behövs det en nationell strategi. Vart ska vi ta vägen? Hur ska vi forska på de här sakerna? Hur ska vi behandla de här människorna? Hur ska vi stötta dem där det inte finns en behandling med LSS? Hur får man en rullstol om man har en sån här sällsynt diagnos som kanske inte är ställd än? Hur visar jag att jag har det här behovet? Det ser otroligt olika ut i olika kommuner att ansöka om en rullstol. Vissa kommuner är det jättelätt. Och jag vet många, många fall där jag träffar patienter med exakt samma diagnos som bor på två olika ställen som har blivit inte bara lite utan komplett olika behandlade. Från allt från LSS till rullstol till tillgång till vård, till habilitering, till sjukgymnastik och sådana saker. Så ett nationellt anslag på allt som har med sällsynta är absolut nödvändigt, tror vi.
Jag vill ställa samma fråga till dig, Margareta. En nationell strategi och handlingsplan för sällsynta diagnoser i Sverige. Vad tror du att det skulle leda till? Oskar radar upp ett antal utmaningar här. Och hur ser du på saken?
Ja, alltså, när cancerstrategin antogs 2009 så fanns det ju en målbild över att man skulle ha en jämlik vård, en rättvis vård. Och den har vi väl inte riktigt uppnått än idag. Och det har vi ju med de här regionsindelningarna som Oskar pratar om. Inte bara regioner, kommuner också. Det är väldigt svårt mellan en region och en annan. Och väldigt svårt mellan kommuner. Och väldigt svårt mellan kliniker också, skulle jag vilja säga. Att kunna få en jämlik vård. Men jag tror att med en nationell strategi så har man större möjligheter till en form av nationell samverkan. Och det kan gälla riktlinjer, det kan vara kompetensförsörjning, det kan vara att man har kanske då förhoppningsvis, ser vi, att sällsynta diagnoser får en nationell samordnare som kan samordna de här CSD:n och Sveriges regioner på något sätt, som man faktiskt har gjort med cancer. Vi såg ju faktiskt också då när man gjorde den här nationella cancerstrategin att vi har gått väldigt, väldigt långt när det gäller överlevnad. Och ändå så ser vi att det är 30% som inte överlever 10 år. Men det är 70% som faktiskt överlever. Däremot så ökar ju cancersjukdomen så att säga, så att vi får se var det handlar någonstans. Men med en strategi så finns det stora möjligheter till den här, ska jag säga, samverkan mellan profession, akademi, beslutsfattare, patientföreträdare. Det är jätteviktigt. Och när jag ser på en nationell strategi för cancer så har ju patienterna varit med i varje regionalt cancercentrum. För att där sitter de antingen i ledningen eller som ett patientråd. Men de är med och påverkar det som sker när det gäller cancerfrågor i en region. Så sitter man även i nationella rådet också, Centrum för cancersamverkan. Så att jag kan bara se att det kan vara gott med en infrastruktur för forskning och vård och en infrastruktur för patientsamverkan också. Och att man på ett annat sätt kan få till nationella vårdprogram. Och det är precis som Oskar säger, vi vill inte heller att det bara ska vara nationellt, utan vi måste också gå internationellt för att få se de här sällsynta diagnoserna, men även stora diagnoser inom cancer, så är det mer naturligt att man jobbar internationellt. Och det vet du, för att du som forskar i klinisk genetik, att man måste, alltså Sverige är väldigt litet.
Lovisa, jag vill ställa frågan till dig också. Du arbetar då på ett av de 6 centrum för sällsynta sjukdomar i Sverige som vi har på regionnivå. Nu pratar vi om en nationell strategi. Hur ser du att en sådan verkligen kan bidra till att förbättra situationen?
Jag tänker väldigt mycket, eller vi tänker väldigt mycket samma linje som Oskar lyfter. Alltså det är uppenbart med de utmaningar som kommer med cellsyntesen. Det är klart att många av utmaningarna finns i andra patientgrupper också. Man pratar om samordningsbehov och komplexa behov och så vidare. Det finns ju även i rika cellsynta, men cellsyntesen bidrar med en ytterligare dimension på den utmaningen som man behöver komma åt. Alltså man kan göra jättemycket bra saker så som vi jobbar idag, men vi kommer inte åt många delar, och det är precis de här svagheterna som Oskar lyfter. Det handlar om att liksom vi måste ha ett gemensamt tänk, ett gemensamt mål och en, vad ska man säga, dedikation. Alltså det behövs någon form av tydlig liksom, att det hit ska vi, och det är liksom inte riktigt fullt ut frivilligt, tror jag, utan för det finns ingen bärande struktur eller specialitet eller område för de här sjukdoms, alltså alla är i princip inom respektive där de behöver befinna sig och få hjälp och stöd, är de liksom lite marginaliserade, och det tror jag är det viktigaste att komma åt med en nationell strategi, är liksom det sammanhållna greppet så att man kan använda hela landets resurser på ett bra sätt, för att det ramlar liksom igenom. Man både liksom vilken sjukvårdsnivå man har behov med i olika sammanhang och hur man når fram till varandra och hittar rätt nivå. Det ska ju funka både liksom lokalt, regionalt, nationellt och med kopplingar till det internationella. Och att 21 stycken regioner för varje individ skulle lösa det internationella spåret, det tror jag för många är uppenbart att det går liksom inte, utan man behöver jobba gemensamt på detta. Sen har ju cellsyntesen ytterligare dimensioner då man jämför med cancer till exempel. Där har man ju kunnat jobba väldigt mycket med vårdprogram, vilket jag tror är i princip omöjligt i Sverige att göra, alltså för varje diagnos, utan man behöver ta andra grepp när det gäller sällsynta tillstånd. Alltså att man mer har principer eller liksom, och bland annat så jobbar ju det nationella programområdet just nu med att ta fram ett vårdförlopp som kanske kan stötta då vissa grupper, om det då blir en del av att man ska följa det här i en strategi, så att säga. Så att det är liksom flera, det är alla de här olika nivåerna att få ihop den nationella gemensamma styrkan och sätta fokus på den, som jag tror är det viktiga. Och då pratar vi allt från då tillgång till tidig diagnos och behandling, sammanhållna vårdkedjor, strukturerad uppföljning, forskning. Och egentligen så skulle vi ju gärna se att man även tittar på andra samhällsinsatser än bara det som ligger under hälso- och sjukvård. För att man behöver ha ett nationellt, jämlikt, gemensamt take på de frågorna.
Ja, Ulrika, frågan går till dig. En nationell strategiplan. Vad tror du? Varför är det viktigt? Och vad kan den leda till?
Ja, precis. Vi har ju motionerat om det här, som ni då säkert känner till. Det kanske är därför jag är inbjuden. Så att jag tänker ju att det är det här. Vi är ju inte förespråkare just nu för att ju hela sjukvården ska bli statlig. Vi tänker att det kanske blir en för omfattande reform som tar bort fokus från det som verkligen är problem. Däremot så ser vi ju de här problemen som flera av er har nämnt, att det inte är jämlik vård över hela landet. Så det är ju väldigt otillfredsställande. Och den metoden som ofta används är ju att ha nationella strategier eller handlingsplaner eller riktlinjer från Socialstyrelsen och så vidare, som syftar till att styra vården i en viss riktning så att det ska bli tydligt vad som gäller. Och på det här området så är ju det också väldigt efterfrågat, och vi tänker nödvändigt. Här finns det ju särskilda utmaningar som kanske inte finns med vissa andra sjukdomar som har då till exempel riktlinjer eller kunskapsstöd från Socialstyrelsen. Om det är en vanligare sjukdom så kanske det, men även där ser vi ju problem, att det är inte alls så att alla som söker för till exempel endometrios eller så, som har då de här riktlinjerna och kunskapsstöden från Socialstyrelsen, får samma vård. Så att det är ju uppenbarligen en utmaning som är generell, men det blir ju ännu svårare när det är en sällsynt diagnos, tänker jag.
Oskar?
Ja, och det är precis det, och det är jättebra det du pekar på. Strategi är ju så att säga ett första steg. Sen ska den ju också bli handlingsplaner, och sen ska det också efterföljas. Man måste också kontrollera att faktiskt strategin följs. Och man kanske aldrig blir perfekt jämlikt över precis hela Sverige, men det måste ju alltid vara ambitionen, det måste alltid vara målet måste alltid vara att komma dit, och man måste följa upp också. Blir vi mer jämlika? Blir vården bättre? Tar vi steg mot horisonten, eller står vi bara stilla, eller till och med går bakåt då?
Ja, men absolut. Och att alla alla som söker då få tillgång till vård som bedrivs med liksom kännedom om den senaste forskningen och så vidare, så att alla får del av de tillgängliga behandlingarna som ändå finns möjligt att få tillgång till just nu.
Exakt.
En strategi, vi ska kan prata vidare om den. Vi har nämnt flera av de ingredienser eller beståndsdelar som den behöver ha. Lite mer kring, vad behöver den innehålla? För att om vi tittar på cancerstrategin till exempel, vad kan vi lära av den? Är det en bra modell och mall, Margareta?
Ja, jag tror att det är en bra modell och mall. Jag tror, men samtidigt så tror jag att man var väldigt naiv när man gjorde den här nationella cancerstrategin, för man tittade på nuet nästan, så det var ju massor med ingredienser kan jag säga som bara inte fanns. Det fanns inte prevention, det fanns inte rehabilitering. Man tänkte, tror jag, att sjukvårdspersonal är sjukvårdspersonal, man tänkte inte på andra kompetenser som ska in i behandling och diagnostik och sådär. Och det är väldigt svårt att hantera när man inte har den här nationella cancerstrategin. Nu håller man ju på att revidera och uppdatera, och där så lägger vi väldigt mycket krut på att man ska titta utanför boxen. För vi vet egentligen inte vad som händer om 5 år. Men vi har sett att sedan den nationella cancerstrategin fastställdes 2009 så har vi sprungit, alltså utvecklingen har gått så fort så att man, det, ja. Så det är inte bara riktigt klokt. En stor ingrediens som saknades då som en behandlingsform var faktiskt strålning. Det är 40% av alla cancerpatienter som får genomgå strålning. Men det fanns inte med i den här nationella cancerstrategin. Och när det inte fanns där så var det svårt att få in det. Så att jag tror att om man gör en nationell strategi för sällsynta diagnoser, då är det oerhört viktigt att det finns hög och låg, alla olika sorter, alla intresseorganisationer och massor med olika aktörer, för att man tillsammans ska kunna spåna fram hur den här strategin ska kunna hålla kanske 10 år. Vi ser ju samtidigt att det som har funnits där har i stort fungerat, men man har varit urusel på att utvärdera, uppfölja och utvärdera. Och det finns liksom inga negativa ansvarstagande, skulle jag säga då, att om man inte följer upp någonting så har det inte givit någon form av straff eller någonting annat, utan man kör med morötter alltid. Och det känner vi som patienter, att när en region inte kan ge behandling för en cancerpatient på grund av att vi inte har tillgång till den. Att köerna är så långa och stora idag, så dör vi på ett helt annat sätt än vad man gjorde för 10 år sedan. För idag så väntar vi att komma in i vården, men det finns inte personal och det finns inte utrustning för att ta hand om oss. Förutom de nya terapier, de är en annan sak som vi kan prata ganska mycket om.
Ja, jätteintressant, Margareta. Och vi Riksförbundet har ju tittat väldigt mycket på just cancerstrategin. Och dels har vi tittat på svenska cancerstrategin, och så har vi tittat på internationella sällsynta strategier också då. Och en sak som jag slår mycket för, som vi har lärt oss tycker jag, cancer, det är att det måste finnas en mekanism för hur tar man in ny utveckling. För utvecklingen går så oerhört fort, både vad det gäller forskning men också nya behandlingsmetoder, hur man bemöter patienter i vården. Det finns så många aspekter som är där det går väldigt fort, och som man, liksom, man måste bygga in i strategin att den utvecklar sig själv. Det får inte bli att nu har vi satt en strategi här 2009 och sen så väntar vi till 2023 innan vi tar en helt ny strategi, utan det måste hela tiden vara ett sorts dynamiskt material då. Sen kan man ju använda handlingsplanerna till det här i stor del. Strategin ska ju inte ändra sig allt för ofta, men det måste finnas utrymme i strategin för att ta fram eller ta in och befrämja liksom utvecklingen. För den sker enormt hög grad. Inte minst vad det gäller på sällsyntområdet, kanske det mest spännande är just nya terapier. Det tas fram oerhört mycket forskning, både bra och briljant och nyskapande forskning på nästan alla sällsynta diagnoser.
Lovisa, du som jobbar nära den kliniska verksamheten och med klinisk forskning och utvärdering av metoder och behandlingar. Så. Vad tänker du när du hör detta att man måste ha en både en strategi och kanske ännu så mer en handlingsplan som är flexibel i att fånga upp det som kommer nytt hela tiden, tack och lov?
Precis så. Strategin kan ta upp de stora målen och vad ska förändras, men sen behöver det otroligt viktigt här med ganska konkret, tror jag, handlingsplan och också då att i den ingår, jag pratar egentligen inte om driftform nu eller om man säger huvudmannaskapsutredningen, utan jag pratar just om liksom kraven, alltså det kan ju åstadkommas på olika sätt då, men att det liksom måste vara alltså någonting som behöver följas, för att det ramlar ju igenom, alltså om den enskilda patienten befinner sig i fel region så spelar det ingen roll om alla de andra regionerna då har greppat detta. Och det är just lite det som man behöver ha med sig i en sån här strategi. Att det finns liksom, att det behöver gälla för alla. Och att handlingsplanen då behöver ageras på överallt. Jag tror att handlingsplanen och just delstegen som behöver tas för att nå målen i en strategi är ju egentligen det allra... Det kan inte vara det viktigaste, för det hänger ihop. Det är ett gemensamt sätt att tänka, men otroligt viktigt. Och uppföljning och liksom övervakning kanske man kan säga. Uppföljning och kontroll och möjlighet att göra förändringar i linje med handlingsplanen kommer på sällsyntområdet vara otroligt viktigt. Eftersom att med stor sannolikhet så kommer man ju behöva liksom skapa nya sätt för att åstadkomma det. För att just nu så... är det den här, alltså hur vi med goda skäl kan få organisera oss kring olika, alltså det bygger ju mycket på liksom läkarspecialitet i sin vidare mot liksom verksamhetsområden och så, om man tittar generellt hur det ser ut, och då finns de här patienterna, kommer finnas överallt, de är överallt på alla vårdnivåer, överallt, men de behöver fortfarande finnas en tydlighet kring hur strukturen då behöver se ut, och där tror jag strategi och handlingsplanen är jätteviktig, och att den inte får svaja runt för mycket liksom. Att det får inte vara för olika, för då kommer den otydlighet, och med otydlighet så kommer just den här patientgruppen ramla mellan stolarna hårt. När det blir otydligt och när det upplevs som dyrt så hamnar man lätt mellan olika stolar och just den här patientgruppen på alla nivåer, i alla delar i princip. Och vi måste då, som jag sa innan, använda de liksom nationella gemensamma möjligheterna, för det är inte möjligt att göra detta i varje min liten region.
Får jag fråga dig en sak, Lovisa? Jag känner som patient eller patientanhörig då. Hur kan vården liksom, som patient då, eller anhörig, så blir man frustrerad ofta därför att forskning och nya rön ligger ofta ganska långt framför vad dagens vårdgivare gör. Hur ställer man sig i vården, liksom primärvården, till nya forskningsrön, nya mediciner, nya behandlingsmetoder, att samarbeta med andra, kanske till och med i andra länder? Vi föräldrar blir ju ofta liksom, kan inte du bara ringa doktor Bianca i Schweiz, eller kan inte du bara koppla upp dig mot det här forskarteamet i Japan?
Ja, nej, och det är ju det som är, det är lite det jag är ute efter, att det är det man behöver. Jag tror att man behöver delvis liksom säkra upp, bygga ut eller utöka strukturer som finns, för de är inte framtagna eller uppställda eller rustade för cellsyntet. Man kanske är van vid att de händer tar liksom, det finns ju jättemycket kompetens som man kan, men det handlar ju då mycket om att det behöver vara en individ som man får tag på, som tar på sig att driva den här enskilda patientens då behov och sen lösa det då med hjälp av de strukturerna som finns i den regionen där man är verksam. Och det är ju liksom ett hållbart sätt för patientgruppen och inte för patient och anhörig individ liksom. Det är ju där det uppstår. Så jag tycker att vi är alltså inte riktigt rustade för de möjligheterna som ny diagnostik innebär. Inom cancervården är det också utmaningar, men där har man liksom lite mer att bygga på om man har en vana kring att liksom göra detta. Men cellsyntetutredningen är helt ny. Det finns liksom inget inmutat område, ingen uppburen liksom erfarenhet, och då behöver man skyndsamt liksom, tror jag, börja fundera på det. Liksom att kanske tydligare uppdragen och ansvaren och hur regionerna behöver samverka för att lösa det och så vidare. Så att man För det går inte att primärvården är den som ska, den enskilda vårdcentralsläkaren måste ju direkt kunna veta hur jag får hjälp med detta kring min patients behov, så att det blir bra för patienten liksom. Så att det är något man behöver titta på och ta fram. Jag tror personligen att man kommer att behöva delvis nya arbetssätt för att lösa detta. Och då är en strategi och handlingsplan jätteviktig. Jag vet inte om du riktigt svarar på din fråga, men det var ett resonemang utifrån det i alla fall.
Ulrika, hade du något?
Ja, det är väl en kommentar och kanske en fråga till er också då, för att ett annat ämne som diskuteras ganska mycket just nu är ju det här med kliniska prövningar, och det finns folk som har synpunkter på att Sverige har ett kanske lite mer ett system som inte riktigt möjliggör kliniska prövningar i lika hög utsträckning som vissa av våra grannländer framförs ibland, och sen håller inte alla riktigt med om den bilden. Så det skulle vara intressant att höra vad ni har att säga, för jag misstänker att här så finns det ju kanske exempel på nya behandlingar eller mediciner som har tagits fram någonstans men som inte är färdigforskade. Är det en diskussion som också förs? Hur kan patienter i Sverige få tillgång?
Det är lite det spåret jag var inne på, kan man säga. Att jag är inte tillräckligt insatt i detta, skulle jag ändå säga, när det gäller kliniska prövningar, för att kunna på en väldigt liksom detaljnivå säga. Men det är ju, jag tror att det är en av utmaningarna är just att systemet vi har må vara väl fungerande eller inte idag, som det finns olika åsikter om. Men det är inte särskilt väl rustat för cellsyntet. Och det är ett problem.
Jag håller helt med Louisa. Och jag brukar säga att Sverige lider lite av Losec-sjukan. Sverige var otroligt, tog fram ett läkemedel med Losec som blev fruktansvärt framgångsrikt och var en väldigt bra medicin mot magsår. Och det här var på 80-talet. Och då hade Sverige verkligen en av världens absolut bästa forskningscommunities, för att hitta ett bättre ord. Men sen har vi blivit lite bekväma med att vi var ju så himla duktiga på att forska förr. Men nu har andra länder sprungit om oss. Och framförallt så upplever vi i cellsyntområdet att det bedrivs i förvånansvärt lite grad forskning på cellsynta tillstånd i Sverige. Om man jämför med andra länder. Och vi har inte varit så framgångsrika på att locka till oss de här kliniska studierna. Vi skulle vilja att det gjordes fler fas 3-studier, gärna fas 1 och fas 2 också, i Sverige, eller i alla fall med svenska patienter. Om man frågar sällsynta patienter så är de i Sverige i otroligt hög grad angelägna och intresserade av att delta i kliniska studier. Men det finns inga ingångar för dem att få vara med. Så där är ett område som Sverige skulle kunna bli mycket bättre på. Kompetensen finns. Vi har liksom bra rykte i världen. Vi har starka forskningsinstitutioner. Vi har generellt en ambition att vara ledande life science-nation, som man säger. Och det är vi i vissa områden. Men just på sällsynta, där slår det här inte igenom. Som sällsynt patient så känner man inte alls igen sig i. Tvärtom så får jag ofta frågor: hej, jag har den här sällsynta. Hur gör vi för att flytta till Danmark? Därför att där skulle vi få bättre vård. Där skulle vi få en medicin som vi inte får i Sverige. Sverige säger tacka nej till en massa mediciner som man tackar ja till i Danmark eller Tyskland eller i andra länder. För just sällsynta frågor då.
Då verkar det ju som att de här två diskussionerna måste föras samtidigt då. Ja, för att de absolut hänger ihop väldigt mycket. Ja, nu nickas det här. Då har jag uppfattat det korrekt.
Och forskning, klinisk forskning, grundforskning, forskning, i vilken utsträckning kan det tänkas ingå i en nationell strategi? Eller är det något som...
Ja, det är en jättebra fråga. Det borde absolut vara en del av en nationell strategi. Men det är klart att forskning har ju en egen strategi. Det finns ju egna strategier för just klinisk forskning då. Det är ett område som vi väldigt gärna ser får mer fokus. Sen måste man begränsa en nationell strategi till saker som, och från Riksförbundet har vi sagt att så här, vi i en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd är det viktigt att det kommer med saker som vi kan åstadkomma skillnad på ganska kort sikt. Och då kanske forskning får komma i fas 2 eller i version 2 av en strategi. Men det får gärna vara med i andra strategier.
Ja, Margareta.
Ja, Oskar kanske sa det som jag tänkte säga, men jag tror att cancer har varit lite för in the forefront här då, för att man har lyft cancer både när det gäller kliniska prövningar och när det gäller forskning. Och ändå tycker vi att det är alldeles för få kliniska prövningar i Sverige, för de har gått ner markant. Och alla patienter skulle gärna hoppa på kliniska prövningar, för vi vet att så småningom så kommer det att ingå i vården. Men det finns ju nu på Karolinska sjukhuset PMCK, alltså precisionsmedicinskt centrum. Och där försöker man ju ta in forskningen i vården under nästan när man bygger rälsen, eller skulle jag vilja säga, så kör man tåget. Och det hoppas vi på lite grann, att det kan gå för andra sjukdomar också så småningom. Men det här är ju någonting på... Det finns inte i alla regioner än, tror jag. Jag vet att Karolinska sjukhuset var den första som fördes ihop med Karolinska institutet. Och det är ju liksom väldiga problem när det gäller då region och stat som ska samköra det här. Men vi hoppas ju på att det kommer att gå för många andra intressegrupper också. Där sällsynta diagnoser är ju definitivt en sån.
Vi ser det som att ni är en bra ledare. Ni har inte tagit våra resurser, Margareta. Ni är en bra inspiration. Vi vill att vi får lika bra vård som ni. Det är vår liksom, ambition.
Det här med precisionsmedicinska centrum, det finns ju ett initiativ som flera år tillbaka, Genomic Medicine Sweden, som har drivit införandet av precisionsmedicin genom ett samarbetskoncept med stöd från olika aktörer. Och där ingår ju alla universitetssjukhus och alla regioner. Sen har man valt att, eller ja, universitetssjukhusen och universiteten, motsvarande universitet. Sen har man valt att gå ut och tydliggöra detta på olika sätt med precisionsmedicinska centrum eller bildningar eller strukturer eller samarbete mellan universitet och universitetssjukhus. Finns nog på alla orterna egentligen. Så det gör det på olika sätt. Och man har valt att namnge och gå ut med detta. Och det finns även precisionsmedicinska centrum på flera delar av landet. Så att det är viktigt att ha med sig. Men... Det jag egentligen tänkte på, det var den här diskussionen vi hade innan om strategi och tillgängliggörande. Alltså jag tror att en viktig... Det blir väldigt viktigt med en... Att man någonstans behöver hitta, när det gäller forskning och kliniska studier och så vidare, att man behöver tänka kring, liksom, lägga på ett sällsynta perspektiv. Och det är någonting som jag brukar... Jag tror att en viktig del av strategi, precis som Oskar säger, man behöver kanske tydligt begränsa sig i första omgången och sen i den ha med att man ska se över och utveckla och kanske utvidga till andra områden också, för det tror jag är viktigt efterhand. Så det är ju ett sätt att liksom ta höjd för att en strategi kan utvecklas. Men det som också tror jag är viktigt då i det här är att man behöver liksom titta på många frågor ur ett politiskt perspektiv med, och lägga på ett sällsynta perspektiv. Och det är det jag tänker när vi pratar om klinisk prövning eller grundforskning. Alltså att man behöver då, ja men i det här sammanhanget, någon som bevakar och följer upp den nationella strategin för sällsynta kanske också ska ha ett uppdrag att titta på beröring, andra frågor och spegla och kommentera dem ur ett sällsynta perspektiv. Det är någonting vi på CSD väldigt ofta brukar göra i olika remissförfarande, olika... sammanhang, att vi liksom lägger på och kommenterar utifrån ett sällsynta perspektiv. Innebär den här förändringen? Var uppstår hålen? Var är gapen? Vad behöver vi täppa till eller göra annorlunda för det här också ska ge en bra och inte negativ effekt för de som lever med sällsynta hälsotillstånd? Och det tror jag är en viktig liksom del av det här, att det genomsyrar, alltså gör vi förändringar som görs till förmån för den stora massan av patienter kanske, så kan man med ganska små justeringar ibland eller med tillägg eller med alltså att lägga på ett sällsynta perspektiv kanske åstadkomma väldigt bra förändringar som fungerar för dem också och undvika att det ramlar igenom. Så det är för mig också en någonting jag hoppas att en strategi kommer då så att säga hjälpa till med. Jag tänker lite utifrån din fråga där också, Ulrika, att det, liksom, att det behövs en... Liksom en det är liksom lite som att man ibland... Idag så jobbar vi väldigt ofta med att man lägger på ett jämställdhetsperspektiv eller man gäller att lägga på ett hbtqi-perspektiv eller att man behöver liksom titta på frågan utifrån en litet annat sida. Och då tror jag att just cellsyntheten är ett håll från vilket många frågor, inte bara hälso- och sjukvård, men definitivt där behöver tittas på. För att... Det kan ju handla om sådana här saker som också lyfts av andra, till exempel att det är många som lever med sällsynta hälsotillstånd som inte kan föra sin egen talan. Antingen för att de är barn eller för att de är barn med intellektuell påverkan som så småningom blir vuxna. Och då blir vuxna som inte kanske fullt ut kan föra sin egen talan. Men vad har det då för konsekvenser när vi gör vissa förändringar? Vad behövs det för anpassning för att det ska funka och komma alla till gagn? Och hur ska vi kompensera? Vi kanske behöver ha lite andra lösningar eller tillåta undantag på ett strukturerat sätt för att det även ska komma de här grupperna till gagn. När vi sätter upp stora skyddsbarriärer för att skydda kanske individens integritet, så kanske vi samtidigt behöver ha en struktur som tillåter att göra undantag för den i vissa fall för att inte drabba vissa grupper väldigt hårt. Och så vidare och så vidare. Lägga på ett sällsynta perspektiv är någonting som jag skulle vilja är en del av strategin.
Och här tror jag att vi tar en paus och avslutar den första delen av två av detta avsnitt av Sällsynta podden som handlar om behovet av en nationell strategi. Med Oskar Ahlberg, Margareta Haag, Lovisa Lomar, Ulrika Westerlund och jag, Petra Eurenius. Lyssna vidare på samtalet i del två.